Detta föredraget är då skrivet av Stefan, men han kunde inte närvara, så jag presenterar det istället. Titulerat Mose, offertjänsten och landet. Vi kommer prata om Sinaiförbundet. Och här är det viktigt med kontrasten till förbundet med Abraham. Och vi kommer därför nämna det också. Skapelseberättelsen, syndafallet och det första löftet om en frälsare bildar bakgrund till allt som sedan sker i Gamla testamentet och Nya testamentet, ja, i världshistorien. Det första löftet om frälsaren och hur sedan våra första föräldrar hindras från att äta av livets träd och så att säga permanenta sitt fallna tillstånd är en första räddningsaktion från Guds sida. Den sker helt av nåd av Guds kärlek. Och föremål för Guds kärlek är människor som inte förtjänat det. Fler räddningsaktioner skulle följa för att löftet om frälsaren skulle gå i uppfyllelse. Nästa stora räddningsaktion sker sedan mänskligheten kallat på Guds straff under lång tid och inte velat ta varning. Fast Noa, rättfärdighetens förkunnare, kallat den till bättring under 120 års tid och i handling visat på allvaret i förkunnelsen. I arken blev 8 själar räddade genom vatten för att löftet om frälsaren skulle gå i uppfyllelse. Men från det första löftet går årtusenden innan förberedelserna för frälsarens födelse skulle ta fart. För barnets födelse krävdes ju en plats, en stad och ett land och därför också ett folk tränade att identifiera frälsaren och en kvinna, en jungfru, redo för uppgiften genom skriftens undervisning från barnsben. Gud utvalde Abraham att bli stamfar till det folk i vilket frälsaren skulle födas. Orsaken till att Gud utvalde Abraham låg helt och hållet hos Gud. Det skedde av Guds kärlek för att löftet till våra första föräldrar skulle gå i uppfyllelse. Abraham fick löftet om ett land, ett folk, ett namn och löftet om att frälsaren för alla folk skulle födas i detta land, ur detta folk. Löftet om att Gud skulle göra Abrahams namn stort gick ganska snart i uppfyllelse. Gud identifieras ganska snart som Abrahams Gud. Och i Nya testamentet heter det, om alla som tror, det är Abrahams barn. När Gud kallas Abrahams Gud så syftar det på Gud som gett löftena och bekräftat dem ett förbund som inte ställde några villkor på Abraham eller hans efterkommande. Som vi ser när förbundet bekräftas i Första Mosebok 15 är det bara Gud som går in som garanti för förbundet. Gud slöt förbundet med Abraham i Kristus och det vann laga kraft med alla folk på jorden som förmånstagare. Det är ett bombsäkert förbund eftersom det inte beror på människor om det ska hållas och föras i fullbordan utan enbart på Gud. Men det skulle inte bli någon lätt sak att föra förbundets löften i fullbordan. För människor handlar hela tiden på ett sätt som riskerar deras fortsatta existens. Det skulle dröja innan Gud skulle ge Abrahams barn landet. Abraham fick veta att landet skulle inte ges åt honom och hans barn på många hundra år. Anledningen var att amoréerna som bodde i landet inte fyllt sina synders mått. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Därför ger han människor tid till omvändelse, i det här fallet flera hundra år. Abraham höll inte Guds plan hemlig. Det heter att han offentligt förkunnade allt som Herren uppenbarat om sig själv och sina gärningar. Det innebär att amoréerna fick höra att Gud gett landet till Abraham genom ett löfte. Deras tid var alltså räknad. Vad är det för synders mått som Gud talat om? Vad är det för synder som riskerar ett folks fortsatta existens? Ja, vi får en beskrivning när Gud säger att ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är svår och sedan läser om vad som händer de två änglar som Gud sänt att kontrollera saken. Vi får också en aning om vad det handlar om när vi senare hör hur Juda utnyttjar en kvinna han tror vara tempelprostituerad. Fast Abraham visste hur illa i folket handlade och Guds inställning till det, så bad han för dem. Tidigare hade han återställt allt krigsbyte som kungarna i öster tagit från Sodom och Gomorra. Abraham gjorde enbart det som var gott mot alla, fast det var så ogudaktiga. Men det var inte för hans generositet och välvilja Gud utvalt honom. Då vänder man på orsak och verkan. Allt det goda som berättas om Abraham är trons frukter i hans liv. Det är resultatet av andens helgelse. Men han var inte fullkomlig, utan behövde en frälsare. Genom tron såg han honom och blev glad. Hur som helst, att judar nyttjade tempelflickor fick Gud att sätta hela släkten i karantän. Skulle det anta amorenas religion och praxis, skulle också det en dag fylla sina synders mått, så att landet spydde ut dem. Abrahams ättlingar fick flytta ner till Egypten och blev isolerade även från egyptierna som herdar i landsdelen Goshen. Detta var ytterligare en räddningsaktion för att löftena om frälsaren skulle gå i uppfyllelse, trots folket, så att säga. Abrahams efterkommande blev räddade från att dra fördärvet över sig själva genom inblandning i kananéernas avgudadyrkan. Och dessutom höll Gud den vid liv genom hungersnöden. I Egypten började löftet till Abraham om ett stort folk att gå i uppfyllelse. Men en ny kung kom till makten som inte kände till Josef, och ett tungt slaveri tog sin början, och dessutom en befolkningsbegränsning genom mord på spädbarn som äventyrade löftet till Abraham om ett stort folk. Gud gjorde nu ytterligare en räddningsaktion för att löftena skulle gå i uppfyllelse. Gud besegrade med sina mäktiga gärningar dåtidens mäktigaste stormakt, farao och hela Egyptens här. I en pelare av rök och eld ledde han sitt folk ut ur Egypten. De gick torrskodda genom havet som stod som en mur på var sida om den. Men det hann bara 3 dagsresor innan de började klaga på Gud. Det stod helt klart att det skulle bli ett hårt jobb att styra folket så att det inte drog fördärvet över sig själva. Folkets klagan i öknen och deras längtan tillbaka till Egypten bara efter 3 dagars vandring under Guds mäktiga ledning bildar bakgrund till sina i förbundet. Vi börjar förstå hur nödvändigt det är med en sådan design. Nu hade den tid gått som Gud satt för folken i amorenas land, den tid Gud uppenbarat för Abraham, 400 år. Ett av syftena med förbundet på Sinai var på ett yttre sätt styra ett motsträvigt och hårdnackat folk så att det inte drog fördärvet över sig, som amoréerna nu gjort trots 400 år av tålamod och varning. När amoréerna såg hur Gud med mäktig hand besegrat Egypten och lett Abrahams ättlingar ut ur slaveriet med kurs på Kanans land, förstod de säkert vad som var på färd och varför. Men inte heller denna sista varning fick dem att sätta sig i säck och aska som kungen i Nineve senare gjorde när han hörde Jonas predikan. I 3 Moseboks 18 kapitel räknar Gud upp de gärningar som amoréerna gjort sig skyldiga till med en varning till Israels folk. Gör inte något sådant så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott där före er. Kom ihåg hur folket klagade mot Gud på vägen till Sinai strax efter att de blivit räddade genom så stora gärningar. Kom ihåg hur Stefanus vid sitt tal 1500 år senare sammanfattade folkets attityd genom århundradena. Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den heliga ande, ni som era fäder. Trots alla varningar och trots att de med egna ögon sett konsekvenserna kom avfalliga israeliter att dyrka Moloch, som Stefanus säger. Det folk Gud räddat och nu fört genom öknen till Sinai bestod till stor del av människor som inte älskade Gud eller förtröstade på honom. Därför uppenbarade Gud sin härlighet på berget på ett sätt som injagade stor respekt och fruktan. Gud visste mycket väl vilka han hade framför sig, och Mose visste det också. Förbundet på Sinai skulle få en helt annan design än evangeliets förbund. Gud befallde Mose att ge folket detta besked, som i och för sig innehåller mycket underbara ord. Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag gjort med egyptierna och hur jag burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Som ni hör så har förbundet på Sinai en helt annan design än förbundet med Abraham. Det finns ett villkor med i förbundet. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. Förbundet innehöll ett avgörande villkor. Deras lydnad skulle leda till välsignelse, men deras olydnad skulle leda till förbannelse. I 5 Mosebok 28 kan ni läsa om alla de välsignelser Gud skulle överösa dem med om det höll Guds förbund, och alla de förbannelser det skulle dra över sig om det inte höll alla Guds bud. Förbannelserna där är kuslig läsning. Ett förbund som enbart beror på Guds kärlek, trofasthet och makt kan aldrig slå fel. Ett sådant förbund innehåller ingen svag part som kan fela och riskera hela förbundet. Men förbundet med Israels folk vid Sinai kan man kalla ett högriskprojekt, eftersom förbundet ställer som villkor för välsignelsen folkets kärlek till Gud, folkets trofasthet och lydnad. Förbundsvillkoren krävde trofast lydnad från en bristfällig, svag och opålitlig part. Skulle vi i det här läget satsa på om folket i deras historia skulle få välsignelse eller förbannelse, är nog oddsen högre för att det skulle dra förbannelse över sig genom olydnad än att det skulle lyda Guds bud och bli välsignade. Resterande del av Gamla testamentet beskriver just detta. Hur folket drog över sig alla de förbannelser som Gud varnat dem för i förbundsvillkoren. Till förbannelserna hörde att det skulle upphöra att vara ett land och ett folk. År 732 före Kristus upphörde Nordriket Israel att vara en nation, och folket fördes bort i fångenskap för att aldrig mer återvända. År 586 före Kristus upphörde sydriket Juda att vara en nation, och folket fördes bort i fångenskap. Allt i enlighet med förbundsvillkoren på Sinai, som förutsade att detta skulle hända om folket avföll från Herren och började tjäna andra gudar. Men inte så att folkets avfall kunde kullkasta Guds löften till Abraham. På grund av löftet till fäderna lät han en rest av folket återvända efter 70 års fångenskap. Allt i enlighet med Jeremias profetia. Det skedde för att det skulle finnas en plats, ett land, ett folk förberedda att ta emot frälsaren för alla folk när tiden var inne. Allt i enlighet med löftet till Abraham. När tiden var inne blev frälsaren född av en jungfru i detta land, som då liknades vid torr jord enligt Jesajas profetia. Den utlovade gudomliga frälsaren kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Trots att Herrens tjänare frambar ett fullkomligt offer en gång för alla, och Herren bekräftade det med uppståndelsen, fortsatte judarna med offertjänsten som om inget hänt. Jesus förutsade också detta i Matteus 24, där han talar om tecknen som ska föregå hans återkomst i stor makt och härlighet. När ni ser förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats, och läsaren bör förstå detta rätt, då måste det som är i Judén fly upp i bergen. När ett otroende folk fortsatte offertjänsten, fast det fullkomliga offret nu burits fram av den som var smord till överste präst, Messias, så var det den största och grövsta förnekelsen. Då stod förödelsens styggelse på helig plats. Då var det dags att fly. Offertjänsten, som en gång var befalld i Mose lag, blev den direkta orsaken till Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus. Genom romarna gjorde Gud själv slut på offren för att det aldrig mer skulle kunna återtas. År 135 efter Kristus fördrev den romerska överheten alla judar från Jerusalem som byggdes om till en romersk stad. Och Juda upphörde slutligen att vara en nation för att aldrig mer återupprättas. Allt i enlighet med vad som var förutsagt i 5 Mosebok 28. Om man inte förstår varför förbundet på Sinai upprättas och i vilket syfte, kan man få för sig att det är en ny religion som grundas. Och det är tyvärr många som uppfattar det just så, att det är en helt annan religion än den i Nya testamentet. Gud gav folket sin lag och sina stadgar på Sinai, men syftet var inte att folket genom sin lydnad för lagen skulle förtjäna Guds välvilja. Som Abrahams barn var de redan inneslutna i ett nådens förbund, och genom tron på löftena var de rättfärdiga inför Gud, liksom det heter om Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Nej, förbundet på Sinai syftade till att fostra ett motsträvigt och andligt omoget folk, så att de skulle förstå hur medlemmar i Guds familj ska visa sin kärlek till Gud och till sin nästa, och vilka följderna blev om man inte gjorde det. Lagen skulle bli deras övervakare fram till Kristus. Förbundet blev förberett på ett högst dramatiskt sätt. Allt för att folket skulle förstå att det gällde deras liv. Vi läser om det i Andra Mosebok kapitel 19. Herren sa till Mose: gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. De ska hålla sig beredda till i övermorgon, för då ska Herren stiga ner på Sinai berg inför allt folkets ögon. Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: akta er för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget ska straffas med döden. Men ingen hand får röra vid honom, utan han ska stenas eller skjutas. Det gäller både djur och människor, det får inte leva. När jubelhornet ljuder med utdragen ton, då får det komma upp på berget. Mose gick ner från berget till folket. Han helgade dem och de tvättade sina kläder. Och han sa till folket: håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna. På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Men Mose förde ut folket ur lägret för att möta Gud, och det ställde sig nedanför berget. Hela Sinai berg täcktes av rök, för Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn, och hela berget skakade våldsamt. Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst. Man kan bara ana vad folket väntade sig få höra. Det var säkert slagna i sina samveten för att de tidigare klagat mot Mose och mot Gud. Antagligen var de rädda för att Gud nu skulle bestraffa dem, för att de hellre ville att leva som slavar under en tyrann än vandra ledda av Herren själv. Men det var något helt annat det fick höra när Gud talade till dem och introducerade buden. Han sa: jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det här är en mycket viktig vers, och utan den blir det svårt att förstå förbundet på Sinai och överhuvudtaget religionen i Gamla testamentet. Kom ihåg vad Gud sa när han introducerade Sinai-förbundet. Förbundet på Sinai innehöll ett villkor på folket. Villkoret för att få välsignelserna var att de lyssnade till Herrens röst och lydde alla hans bud. Men det var inte ett förbund som på något sätt upphävde eller ändrade på det tidigare förbundet som var utan villkor. Förbundet med Abraham hade vunnit laga kraft och kunde inte ändras eller upphävas. Det var därför Gud presenterade sig på det sätt han gjorde genom det renaste evangelium. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Det är en bekräftelse på att Herren är densamme som gett det ovillkorliga löftena till Abraham. Och där en bekräftelse på att förbundet med Abraham vunnit laga kraft och inte kunde ändras. Det hade en nådig Gud utan att det på något sätt förtjänat det eller gjort något för det. Detta förbund skulle de hålla fast vid och återvända till varje dag. Eftersom de nu skulle få veta Guds vilja som var så högt ställd. Att de varje dag skulle känna sina misslyckanden och behöva löftet om en ovillkorlig frälsning. Gud grundade inte någon ny religion när han slöt förbundet med Abraham. Utan det är bara en mer detaljerad fortsättning på löftena till Adam och Eva. Och en början på uppfyllelsen av löftet om kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Alltså löftet om en frälsare som ska göra allt det vi inte kan göra för att befria oss från syndens alla konsekvenser. Gud grundade inte heller någon ny religion när han slöt förbund med Israels folk vid Sinai. Vilket blir helt klart när han presenterar sig och bekräftar förbundet med Abraham. Sinai, förbundet kunde inte göra förbundet med Abraham om intet. Gud hade ju med en ed lovat honom ett land, ett folk, att hans namn skulle bli stort och att frälsaren för alla folk skulle födas i hans släkt. Nej, vi förstår när vi läser Gamla testamentet att Gud alltid var redo med sina frälsningsgärningar och alltid räddade en liten rest av folket för att det skulle finnas ett land, en stad och en plats för frälsarens födelse. En jungfru som visste vad profetiorna innebar och en liten skara som kände igen honom och tog emot honom. Allt på grund av löftena till Abraham. Paulus ger också klart besked om detta när han jämför de två förbunden. Vad jag menar är detta. Ett testamente som Gud själv i förväg gjort giltigt kan inte upphävas av lagen som kom 430 år senare så att löftet skulle bli ogiltigt. För om arvet skulle bero på lagen beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelserna för att gälla tills avkomlingen kom, han som löftet gällde. Förbundet på Sinai hade flera, med alla sina lagar och regler hade flera syften. För det första skulle det vara likt ett stängsel kring folket som separerade dem från sina grannfolk som alla tjänade andra gudar med en praxis som hotade deras fortsatta existens. För det andra tjänade lagen som en spegel som visade folket deras synd för att de skulle förstå sitt behov av en frälsare och hålla fast vid förbundet med Abraham. De lärde sig vad synd var för något så att de inte skulle tro att de kunde dölja vad som fanns i deras hjärtan för Gud. Gud krävde att de satte honom, hans undervisnings- och frälsningsgärningar främst i sina liv och fruktade och älskade honom av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sitt förstånd. Han lärde dem att begära ett hjärta till något, vad det än må vara, som Gud inte gett dem var en synd inför Gud som förtjänade förbannelse. Då förstår ni att det borde ha längtat efter frälsaren som Gud utlovat. För det tredje innehöll förbundet ett pedagogiskt system som inpräntade i deras medvetande vad frälsaren som Gud lovat skulle göra. De fick lära sig att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. De blodiga offren lärde dem innebörden i att kvinnans säd som Gud utlovat i tidernas begynnelse skulle bli huggen i hälen. Det skulle kosta honom blod att krossa ormens huvud och befria oss från alla synder och syndens konsekvenser. Profeterna skulle senare med klara och tydliga ord, många och långa predikningar, förklara sambandet mellan offren och det fullkomliga offer Messias, Herrens lidande tjänare, skulle frambära. För att sedan uppstå och gå in i sin härlighet och inbärga ett återlöst folk. Liksom i inledningen till laggivningen finns det i offertjänsten många anknytningspunkter mellan Sinai förbundet och förbundet med Abraham. Lagen och offertjänsten liksom drev, övertalade och trugade folket att gripa om nådens förbund och ta emot alla Guds rika, oförtjänta gåvor och välsignelser med tacksamhet och glädje. Andra Mosebok 24 är ett viktigt kapitel för att förstå Israels historia och även för att förstå vad som händer i vår gudstjänst. För nästan varje söndag görs en referens till detta i instiftelseorden till nattvarden. Så här gick det till när Gud slöt förbundet med folket. Han sa till Mose, som skulle vara medlare mellan ett syndigt folk och Gud den helige, att han skulle stiga upp till Herren på berget för att ta emot stentavlorna med budorden. Hans bror Aaron, Aarons båda söner och 70 äldste som representanter för folket skulle komma fram men stanna på avstånd och falla ner och tillbe där. De andra fick inte komma fram. Mose återgav igen villkoren för sina i förbundet för folket. Det var ett kontrakt mellan dem och Gud, och folket accepterade förbundsvillkoren och det ansvar de medförde. Förbundsvillkoren skrevs ner i förbundsboken. Följande dag invigdes och bekräftades förbundet med ett blodigt offer genom att altaret och folket bestänktes med offerblodet och en offermåltid. Det blodiga offret. Ett altare byggdes nedanför berget och det omgavs av 12 pelare som representerade förbundsfolkets 12 stammar. Där förrättade Mose det blodiga offret, tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Tänk er korset belyst med uppståndelsens härlighetsljus, hur skuggan kastas bakåt in i gamla testamentets tid. De blodiga offren var en skugga av Kristi fullkomliga offer som öppnade vägen för oss syndare till gemenskap med Gud den helige. Blodet som stänktes. Hälften av offerdjurens blod stänkte Mose på altaret. Det visade att folket hade tillträde till gemenskapen med Gud endast tack vare det blodiga offer som framburits till Gud. Den andra hälften av blodet som offrats åt Gud bestänktes på folket, och det försäkrade dem om att det var innefattade i förbundet. I vår nattvard ger Jesus en referens till detta när han kallar sitt blod förbundsblodet. Men nu bestängs vi inte med det, utan han ger det till oss att dricka i, med och under sakramentets vin. Men betydelsen är klar. Samma blod som upprättat förbundet och framburits åt Gud, alltså Jesu blod som runnit på korsets altare, blir vi bestänkta med för att vi helt säkert ska veta att vi är innefattade i det nya förbundet och äger förbundets välsignelse som består i syndernas förlåtelse, liv och salighet. För där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. Gemenskapsmåltiden. I sin nåd och kärlek, som en påtaglig, synlig försäkran om Guds välvilja, inbjöd Gud 74 ledare för folket att bli hans bordsgäster vid en gemenskapsmåltid. Han dukade ett festbord för dem så att de kunde njuta gemenskapen med Herren. Berget var täckt av en mörk månsky. På Guds befallning gick det upp på berget. Då förvandlades mörkret till rent ljus. Så här beskriver Mose vad som hände. De fick se Israels Gud, och under hans fötter var som ett golv av safir, likt själva himlen i klarhet. Men han lät inte sin hand drabba det främsta av Israels barn. De skådade Gud, och de åt och drack. På grund av vår synd kan inte Gud visa sig för oss människor sådan han är. Skulle vi se Gud i obeslöjad gudomlig härlighet och ära, skulle det bli vår död. Först i himlen, när vi slutligen är befriade från syndafördärvet, ska vi se honom sådan han är. Men här på Sinai fick representanter för hans frälsta och återlösta folk se en glimt av Guds härlighet. De fick se honom på fötterna och den del av tronen som var under hans fötter. Med dessa tre ceremonier, offren, bestänkandet och gemenskapsmåltiden, invigdes Sina i förbundet med Israel, hans utvalda förbundsfolk. Guds budskap till folket på Sinai, det som löd du ska och du ska inte, var inte hans slutliga ord till Israel. Det var inte ens hans huvudbudskap. Men det var ett nödvändigt budskap som förberedde folket för att höra och ta emot budskapet om Guds ovillkorliga kärlek och nåd. När folket gjorde uppror mot Gud, mot Guds bud, blev de straffade, ofta genom att Gud gav dem i deras fienders hand. När de då blev förskräckta och förkrossade, påminner Gud dem om förbundet med Abraham, löftet om frälsaren, Messias, konungen. Deras tillflykt blev Guds oförtjänta nåd, som förbundet med Abraham försäkrade dem om. Dag efter dag, under hela gamla testamentets tid, fick Abrahams ättlingar göra den erfarenheten att de inte kunde hålla buden, de kunde inte uppfylla villkoren i sina i förbundet. Den utlovade frälsaren, Messias, skulle göra detta i deras ställe, och saliga är alla som tar sin tillflykt till honom. Alla försök att upprätta en god relation till Gud vid sidan om den religion som Gud instiftat blir en slags byteshandel. Ett köp- och säljsystem. Jag ger dig detta, o Gud, för att du ska lägga märke till mig och bli snäll mot mig. Men vi ska inte umgås med Gud som om han vore en handelsman. Gud tar inte emot betalningar från oss, och vi kan inte ge honom något så att han blir skyldig att betala tillbaka. Guds kärlek, medborgarskap i Guds rike, medlemskap i Guds familj och arvsrätt till evigt liv, det är en fri gåva till både judar och hedningar, endast på grund av Jesus Kristus som föddes i Abrahams släkt. Han trädde i vårt ställe, tog vår plats under Guds lag och under Guds förbannelse över synden. Jesus är Guds gåva till dig, utlovad sedan tidernas begynnelse, som försäkrar dig om att du är dyrbar i Guds ögon, så dyrbar att han utgett sin son för dig. Amen.